Varmt välkomna alla lyssnare till Postnords internpodd-serie ABC Leadership by GLT. Där vi samtalar med koncernledningen om just ledarskap och kultur. Angela Nilén heter jag.
Ni är även med Teresa Cunha Lopez. Jag och Angela, vi jobbar ju till vardags som organisationsutvecklare. Och vi fokuserar väldigt mycket på det här med företagskultur. Och vi driver ju även en podd inom ämnet. Så vi tycker att det här är superspännande att få ta del av koncernledningens tankar och erfarenheter kring just ledarskap och kultur. Och denna gången har vi med oss Viktor Davidsson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Kan inte du berätta lite för dem som inte känner till dig? Vem är du? Vad har du för roll på Postnord?
Jag är Group CFO här på Postnord sedan september förra året. Och för er som inte vet vad en CFO gör, så betyder det att jag är ansvarig för ekonomifunktionerna för koncernen. Men jag är även ansvarig för funktioner såsom real estate, inköp, vårt transformationskontor och en hel massa andra funktioner.
Då blir jag också lite nyfiken. September säger du. Vad har du gjort innan?
Jag har gjort lite olika saker, men nu senast innan september så har jag bott i Spanien de sista 5 åren. Jag har varit CFO för Mediamakt, som ni säkert känner till, i Spanien och Portugal och tidigare här i Sverige. Innan dess så har jag jobbat ganska många år på Scandinavian Airlines, jobbat i lite olika funktioner inom finans, men också inom den operativa verksamheten, bland annat som planeringschef för hela flygverksamheten.
Och vad var det som fick dig att hamna på Postnord?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Det är en mycket bra fråga. Jag fick chansen att vara med i en process för den här rollen helt enkelt. Och jag tänkte när frågan kom att Postnord är ett väldigt spännande bolag som berör många. Som är i en bransch som generellt sett är intressant. Jag gillar komplexa setuper som logistikbranschen är, och Postnord är ett bolag i en väldig förändring. Och som person så gillar jag gillar förändring. Jag gillar inte när det står still, jag gillar att påverka saker och gillar att vara med och skapa någonting nytt. Och med tanke på var Postnord befann sig och fortfarande befinner sig i en väldigt stor förändringsresa, så tyckte jag det här lät extremt spännande. Det kombinerat med att de människorna jag träffade inför att jag tog beslutet att starta Postnord imponerade väldigt mycket på mig. Precis som de allra flesta människor inom den här organisationen har gjort under de här 8 månaderna jag har varit här. Gjorde att jag tyckte att det här verkar vara en väldigt kul utmaning som jag vill ta mig an.
Vi vill ju gärna veta lite mer om dina tankar och erfarenheter kring just det här med kultur och ledarskap. Och under de här 8 månaderna nu, vad skulle du säga, vad är det för typ av kultur som finns inom Postnord?
Det är alltid svårt att definiera kultur, tycker jag. Samtidigt så har jag fått en intressant erfarenhet efter att ha jobbat 5 år utomlands och sett hur arbetskulturen fungerar i ett annat land. Så måste jag säga att jag tror att Postnord har en ganska så typisk svensk kultur. Det är öppet. Vi är rätt så trevliga mot varandra. Men det som jag tycker sticker ut i Postnordkulturen är stoltheten för bolaget. Vi är väldigt, väldigt stolta. Och vi märker, eller jag känner den, vad ska man säga, nästan dag för dag ökande stoltheten som vi ser här, i takt med att vi märker att bolaget går bättre och bättre. Att det smittar av sig på arbetsglädjen och smittar av sig på känslan för bolaget. Det är väl någon form av kultur.
Ja, ni har haft en enorm uppgift att axla, kan man säga, inte minst det här senaste året. När vi har sett logistikbranschen har fått mycket, mycket mer att göra. Och det var en utmaning för de flesta. Och där har väl ni fått ta ett stort ansvar som har den bakgrunden, erfarenheten och historiken.
Nej, men så är det. Men den här situationen som hela världen har befunnit sig i det sista året har ju påverkat alla, inklusive Postnord. Man kan väl dock säga att i vårt fall så har det gett oss lite grann positiv skjuts i den här miljön, och vi har väl gynnats av den här hemska pandemin som vi har, som ingen gillar och alla vill bli av med naturligtvis, men som bolag så har vi de facto gynnats av den, och vi har klarat oss väldigt bra. Samtidigt har vi då visat för samhället vilken viktig roll Postnord spelar. Så att på det sättet har det varit väldigt intressant tid, och är fortfarande en väldigt intressant tid naturligtvis.
Du började ju i september. Så det innebär ju i princip att du började mitt i den här pandemin. Hur är det att börja som ny i ett bolag när man inte får ses på samma sätt?
Det är ju till att börja med naturligtvis en stor utmaning. När man kommer in i ett nytt företag så handlar det väldigt mycket om att bygga upp relationer, lära känna människor. Helt enkelt liksom hitta sin roll i ett stort pussel som ett stort bolag som PostNord är. Och att göra det utan att träffas och utan att få de mänskliga kontakterna från start är naturligtvis svårt. Nu hade jag viss tur kan man väl säga, för pandemin var ju på tillbakagång under hösten. Och det fanns ett fönster när jag började som gjorde att jag faktiskt hade chansen att träffa ganska många människor face to face de första månaderna. Även om det fortfarande är så att en del människor som jag träffar, inte på daglig basis kanske, men på åtminstone veckobasis, inser jag emellanåt att jag har faktiskt aldrig träffat dem fysiskt. Vi känner bara varandra helt och hållet via Teams och fungerar väldigt bra. Men trots allt så är det ju inte riktigt samma sak som att träffas ansikte mot ansikte.
Hur skulle du säga att du har ju också personalansvar. Hur skulle du säga att du har försökt att jobba med ditt ledarskap under den här tiden?
Det har ju varit en utmaning kan man säga. Jag vill ju gärna vara en närvarande ledare som träffar alla i organisationen. Kanske inte varje dag, men åtminstone att man får någon form av relation och att man har möjlighet att chitchatta någon gång då och då, även med de som man inte träffar till vardagsdags. Och det är ju svårare i den här situationen som vi har nu. Istället för att kunna ta en lov i kontorslandskapet och säga hej och se vad folk gör och prata lite grann, så har det inte varit möjligt när vi har haft situationen som vi har haft. Så att vi har ju teammöte naturligtvis digitalt. Vi träffas en gång i kvartalet, men vi är en organisation som är drygt 150 personer, så det blir väldigt lite dialog och lite mycket monolog från min sida, och det är inte det som jag önskar såklart, men vi försöker i alla fall se till så att vi träffas på det sättet. Samtidigt så har jag försökt bjuda in mig själv i en del av mina ledares ledningsgrupper och deras större möten för att i alla fall få ett ansikte på de anställda och att de anställda ska få träffa mig. Men det är ju inte alls samma sak som att träffas på riktigt. Så att jag ser verkligen fram emot att kunna träffa alla anställda i live-möten, om man säger så snart som möjligt. Och vi hoppas att det kan hända redan till hösten.
Apropå det här med att liksom lära känna folk, så tänker jag, om vi ska få de som lyssnar och veta lite mer om dig, har det alltid varit självklart för dig att du skulle jobba med ekonomi? Eller vad tänkte du om du backar bandet? Jag har svårt att se när man är liten att man tänker att man ska jobba med ekonomi. Ja, i alla fall. Den är inte så vanlig, men det kanske var så för dig, eller?
Nej, det var det inte riktigt kan jag säga. Jag visste väl inte alls vad jag ville göra. Som jag tror många vet säkert inte vad de vill göra när de är små. Om man funderar tillbaka hur mitt liv var, så hade jag inget sånt där drömyrke. För mig var det glasklart att jag skulle bli fotbollsspelare. Det är ett intresse jag har haft sedan jag var liten, och någonting jag är fortfarande jävligt intresserad av fotboll, men en annan sak. Och satsade allt på det där och spelade faktiskt professionell fotboll fram till jag var 21 år. Sen så insåg jag att jag skulle inte bli den nya Zlatan, och eftersom jag är relativt tävlingsinriktad så tänkte jag att nej, då får det bli någonting annat. Och då kom jag givetvis inte heller då på att det var ekonomi jag skulle syssla med, utan jag började studera lite grann mer på slump och gjorde saker som jag tyckte var kul, och sen upptäckte jag väl efterhand att det här med ekonomi, det är faktiskt rätt roligt, så att det där ska jag testa.
Jag får lite, och det här nu säger jag så att jag kanske tänker på lyssnarna, man får ju lite fördomar när man får folk som jobbar i ekonomi, tänker man så här, håller du på med siffror likadant på fritiden? Jag hörde någon vän till mig, hennes man satt med ett Excel-ark så här, tror jag, inför deras bröllop, och hon fick liksom sitta där för att hon skulle få den vigselringen hon ville ha, så var de liksom sett dem där med. Gör du sånt?
Alltså jag gifter mig inte varje dag, om det är det du undrar.
Men
jag gjorde nog lite Excel-ark när jag ska gifta mig också. Men annars är det inte riktigt det jag gör på fritiden, även om jag är en siffernörd som tycker att siffror är rätt kul. Men det är inte där jag hämtar energi när jag leder, det kan jag inte säga. Det blev väl som de flesta. Man försöker skaffa sig lite energi genom att hänga med familjen och barnen. Nu har jag tre barn, och för er som har tre barn kan man konstatera att ja, det ger energi, men det tar också lite energi emellanåt. Annars så handlar det som för mig, som jag tror det gör för många andra, att träffa vänner, koppla av, träna, göra saker som får en att fundera på andra saker än just siffror.
ni i koncernledningen, ni har ju pratat om det här med wanted culture och ABC leadership och vad, nu har du varit inne några månader i alla fall, och liksom, vad skulle du säga, så här, har du sett liksom, det här med pålitlighet och hållbarhet, ni pratar om att ha mod också, har du sett några sådana exempel i organisationen nu under tiden?
Ja, det har jag sett exempel på, tycker jag. Man kan alltid hitta goda exempel, man kan också hitta mindre goda exempel. Vi jobbar ju, som du säger, med ABC som ledord för oss i de flesta sammanhang, kan man väl säga. Om man tar det första A i den där ekvationen, accountability, så är det någonting som jag personligen brinner extremt mycket för. Jag tycker att man måste ta ansvar för problem som man ser och se till så att de blir lösta och inte försöka skifla över dem på någon annan. Jag tycker att vi är relativt okej på det där, även om det är någonting som jag tror faktiskt att bolaget kan förbättra ganska mycket. Nu kan jag bara tala efter det som jag ser på huvudkontoret där jag befinner mig i min vardag. Och jag upplever ibland att vi är lite som bolag, vi tänker lite för mycket i silos. Vi funderar mer på vems problemet är än att hantera det direkt när det dyker upp. Och för mig betyder accountability att man tar ansvar och man löser problem, vare sig det är ens omedelbara problem eller någon annans problem. Men om man hittar ett problem så ser man till att lösa det. Det är accountability för mig. Och där tycker jag att vi börjar röra oss åt rätt riktning, men där har vi mer att göra.
Och det där tycker jag är så otroligt viktigt också, för vi pratar mycket om det här med att skapa ett trovärdigt ledarskap. Det innebär ju också att vara transparent. Att också kunna visa på så att allting behöver inte alltid vara guld och gröna skogar, utan vi kan ha våra utmaningar också. Och att man arbetar för att göra den här förändringen. Och ni är ju en transformation nu, en förändringsresa. Och då gäller det också att man även kan se på sådana saker. Så att det är jättebra, tycker jag, att du tar upp den aspekten också. Att du är medveten om det, så att säga.
Absolut. Nej, men det är extremt viktigt som du säger. Och det andra, om man tar den andra bokstaven i ABC som är brave, så handlar det naturligtvis om att vara modig. Och för mig handlar det mycket om att våga göra de sakerna som vi har bestämt att vi ska göra. Våga säga ifrån om det är någonting som jag uppfattar är felaktigt. Även om det är någon runt omkring en, ovanför eller sidan eller under organisationen, som tycker någonting annat, så måste man måste våga stå för sin egen uppfattning. Det betyder inte alltid att den är rätt i alla andras öron, men man måste säga vad man tycker. Och det är någonting som jag uppmanar mina närmsta konstant att liksom berätta din sanning för mig. Det betyder inte att jag kommer att hålla med om den till 100%, men om jag inte vet var du står så är det svårt att förhålla sig till miljön här. Så att det är någonting som jag jobbar mycket med, ärlighet och rakhet och att man vågar stå för det man tycker. Och sen hanterar jag det givetvis efter situationen. Om det är någon som berättar någonting för mig som man inte vill ska tas vidare, då håller man på det. Det är inga konstigheter. Men i dialogen, i möten och enskilda dialoger, så måste var en stå för vad man tycker. Och det för mig är att vara brave.
Vi pratar väldigt mycket om att främja, alltså man säger som arbetsgivare, som ledare så är man möjliggörare, och så måste medarbetaren ta sitt ansvar, men du lägger liksom grunden för att man ska kunna göra det, så att säga. Och en sak som mycket liksom forskning och studier visar är att för att främja innovation eller mod eller initiativförmågan så behöver man inte finnas någon rädsla för att göra fel. Det är lite nyfiken på själv, liksom, hur ser du på misstag, och har du någon gång gjort något misstag som du kan bjuda på? Det behöver inte vara nu har du inte varit här så länge, men jag tänker någon sån här, det där, liksom, då lärde jag mig någonting.
Nej, men så är det. Det är klart att jag har gjort misstag som alla andra, och som du säger, vi pratade precis om vad brave innebär, och för mig, för att kunna ha en kultur där folk vågar vara modiga, då måste det också vara tillåtet att begå misstag. Och jag tycker att där är vi en rätt så förlåtande företag, vilket är väldigt bra. Alltså jag tänker att om man, liksom, jag tror det var Gandhi som sa I never fail, either I win or I learn. Och det är liksom en ledstjärna som jag tycker att vi har, men vi kan såklart bli ännu starkare. Att det värsta som kan hända är att det blir fel, då får man lära sig av det, ingenting har hänt, och så försöker man inte göra samma misstag en gång till. Utan då gör vi i så fall ett nytt misstag så vi lär oss någonting nytt av det där misstaget. Klart att jag har failat, det har vi alla gjort. Får väl tänka vad som är ett bra exempel. Tänker omedelbart på ett misstag jag gjorde för kanske 10-15 år sedan när jag var lite yngre och med lite mindre erfarenhet och jobbade med affärsutveckling inom försäljning. Och vi designade, eller jag var med och designade en ny försäljningsprocess som vi hade jobbat ganska länge med, och jag hade lett det där arbetet och vi hade en väldigt, väldigt bra och avancerad modell för hur våra säljare skulle jobba när de skulle ta fram nya leads, och i teorin var den väldigt bra. Och bara att den funkar inte riktigt. Och det var ju egentligen inte så mycket svårare än så att den, det var för teoretiskt helt enkelt och inte riktigt den praktiska touchen. Och det är ju någonting som jag har tagit med mig under resten av min karriär, att man, det är inte säkert att den på pappret bästa lösningen är den som kommer funka, utan man måste hela tiden ha i bakhuvudet, fungerar det här verkligen på riktigt? Fungerar det i verkligheten? Och det är bättre att ha en 80% lösning som faktiskt går att genomföra, någonting som är detaljerat in i minsta detalj men som inte funkar. Och det där, jag tror man behöver ha den där reality-checken med sig alltid i alla funktioner i ett företag, oavsett om vi jobbar i en terminal och ska försöka optimera flöden, eller vi sitter på ekonomiavdelningen och försöker optimera våra flöden. Man kan optimera ihjäl sig, men om det inte riktigt funkar på grund av någon banal grej som man inte känner till, för att man inte varit och tittat. Ja, men det funkar inte. Och då får man bara ta hem det och lära sig någonting nytt.
Ja, det är väl ett ständigt lärande egentligen. Det vore ju dumt att se det som att man liksom på något sätt är klar och slutar och misslyckas. Och jag gillar verkligen att du tog upp Gandhi där. Jag var och såg Kjell Enhagen för några år sedan och han sa något liknande. Han pratade om de här elitidrottarna, hur de sa att de såg det inte heller som att de hade misslyckats. De såg det som att de inte hade tränat tillräckligt. På. Och då, det tog jag med mig. Det tyckte jag var en sån här bra grej att ha i huvudet. Så liksom när jag känner mig, istället för att säga så här, jag är inte bra på det här, så säger jag att jag inte tränat tillräckligt på det där. För då har man ju mer gjort ett aktivt val. Det är klart att man kan bli bra på allt egentligen om man verkligen lägger tiden på det. Men man väljer ju vilka områden man vill bli riktigt. Så att fejla är ju att lära sig att träna på något också.
Vad skulle du säga, för nu kommer vi in med lite inspiration här från Gandhi bland annat, men har du själv några sådana här ledare som du har sett upp till eller tagit dig an i ditt ledarskap? Några som du har inspirerats av?
Jag har haft många, många bra ledare genom mitt arbetsliv, men när jag tänker på liksom inspirerande ledare så tänker jag framförallt på en kvinna som jag hade som chef faktiskt under den här perioden när jag gjorde ett lite misslyckat försäljningsprocessprojekt. Men det är egentligen inte att hon var inspirerande som ledare, hade inte med den failuren att göra som sådan, utan det var en kvinna som var extremt duktig chef på sättet som hon kommunicerade på. Hur hon kunde bygga upp förtroende för alla medarbetarna runt omkring. Men också hon var väldigt tuff och kravställande. Men framförallt var det hennes kommunikationsförmåga som stack ut. Och det jag lärde mig av det där var väldigt mycket betydelsen av att kommunicera mycket och att våga kommunicera live i större sammanhang, ta frågor, och att det händer ingenting om man inte har svaren på alla frågor alltid. Så är det. Alla ledare, precis som alla medarbetare, är människor. Vi kan inte veta allting alltid. Och man måste våga sätta sig i situationer emellanåt där åtminstone medarbetarna får chansen att ställa frågor, oavsett tema.
Ja, och det är den som är så otroligt viktig också. Just det där att det kan lätt bli så. Jag tänker också ni som sitter i koncernledningen, att ni är så otroligt stor organisation på Snord. Och det är många som sitter där ute, liksom brevbärarna och ute på terminalerna och vad det nu må vara man sitter någonstans, som nog inte har någon koll på er egentligen, mer att det är en koncernledning. Och just det där att liksom inse att alla är mänskliga. Vi är alla människor, vi har olika funktioner helt enkelt. För de som sitter och lyssnar här nu, kan inte du berätta lite, så här, hur skulle du säga är stämningen i koncernledningen?
Stämningen är väldigt god, det måste jag säga. Vi är ett bra team som fungerar mycket väl tillsammans. Vi har dessutom lagt ner nu de sista månaderna, eller vi började väl innan jul då, har vi gjort ett ganska så stort arbete för att verkligen jobba igenom hur vi själva tycker att vi ska fungera som team, var vi ska lägga vårt fokus och var vi inte ska lägga vårt fokus så att vi blir så effektiva som möjligt. Och det där arbetet har gjort att vi har blivit ännu mer alignade, som man säger. Vi gjorde faktiskt ett jobb runt det där, inte över jul, men vi startade det innan jul och färdigställde det i januari, där vi har jobbat igenom hur vi tycker själva att vi ska jobba som koncernledning, vad vi ska prioritera, vad vi inte ska prioritera, vilken typ av beteende vi ska ha både som grupp och mot varandra när vi träffas. Och det var väldigt lärorikt, väldigt bra att vi gjorde jobbet. Det funkade bra redan tidigare, men efter att ha jobbat igenom det på riktigt så tycker jag att vi har vässat oss ett snäpp. Så att koncernledningen funkar väldigt bra.
När vi tänker på företagskultur, vad är det för dig? Vad tänker du på nu, liksom din tid? Nu har du varit, som du sa, och jobbat utomlands också och sådär. Men har det någon betydelse och vad ser du att den har för betydelse för organisationen?
Det har stor betydelse. För mig handlar företagskultur ganska mycket om hur man är som person, hur man ser på sina uppgifter, hur man ser på sina kollegor, hur man beter sig i en struktur. Och Postnord är ett svenskt eller skandinaviskt företag till största delen med skandinaviska värderingar, och det betyder till ganska stor del att vi är relativt ohierarkiska. Vi ser samarbete som naturligt. Vi förväntar oss inte att chefer ska bestämma allting och kunna allting, som jag upplevde till exempel när jag jobbade i Spanien de sista åren, där det är väldigt hierarkiskt och där cheferna ska bestämma allting och förväntas kunna allting, så är det ganska annorlunda här. Men för mig, tillbaka till kulturfrågan som sådan, utan för mig handlar det mycket om ett förhållningssätt. Hur förväntar vi oss att folk ska vara på jobbet? Hur tänker vi runt, precis som vi pratade om tidigare, runt ABC? Är man accountable eller är man inte accountable? Vågar man säga vad man tycker eller vågar man inte säga vad man tycker? De här frågorna sitter ju någonstans i väggarna på många företag, och där gäller det att vi får till, för det är det vi har sagt med ABC också, att det här är vår önskade kultur. Det är ingenting som man kan bestämma sig för att trycka på en knapp att nu plötsligt ska vi vara på ett visst sätt, men däremot så har vi varit väldigt tydliga med hur vi önskar få det och försöka uppmuntra och driva bolaget i den riktningen. Och när en väl kultur har satt sig, så är det ju någonting som man svårligen förändrar. Så det är en lång resa att uppnå det vi vill, men har man väl fått det, så är det någonting som man kan luta sig på som bolag.
Det märker man ju verkligen också när man pratar med er, att särskilt det här accountable tänker jag på, för det är tydligt, solklart en röd tråd genom allas ledarskap här, att man tror på att delegera, man tror på att lägga beslutet i så stor utsträckning som möjligt hos medarbetaren. Och det är ju i allra högsta grad ett sätt att möjliggöra det här accountability, att faktiskt ta beslutet men sen stå upp för det du har gjort och vara modig helt enkelt.
Så är det. Vi tror ju stenhårt på att lägga ut besluten så långt som möjligt i organisationen. Dels för att det blir betydligt snabbare. En organisation är mycket snabbare om man tar besluten så långt ut i kapillärerna som möjligt. Men vi tror också på att det blir ett intressantare och roligare jobb. Och att vi får besluten tagna av de som kan saker och ting bäst för tillfället.
Men det är också väldigt modigt från er sida. Det kräver också en stark tillit att liksom släppa. För det blir till slut ganska långt ifrån er. Även om man inte tänker hierarkiskt, så blir det ju till slut medarbetare som man kanske inte träffar i sin vardag alla gånger, som någonstans ska ta beslutet. Så det tycker jag är intressant, för det visar på att ni också lever det här, era värderingar själva i koncernledningen.
Det är i vårt fall vår ambition. Sen när vi lyckas med det där fullt ut i alla delar, det kan man ju alltid liksom värdera eller bli bättre på. Men det är vår absoluta ambition. Och huruvida det är modigt eller inte, ja, det är väl modigt till viss del. Men med tanke på att vi tror att det är rätt, så är det inget svårt beslut för oss att ta.
Någonting jag slås över också just i de här samtalen som vi har haft nu med er i koncernledningen, det är att det hörs på er också att ni har samma visioner av ledarskapet. Att det här är ingenting, det är ingenting som ni bara säger, utan ni pratar också om just det här. Du är inte den första som pratar om det här, att liksom förflytta besluten så långt ut i organisationen som möjligt, så att man kan göra sitt jobb, att ni ser er som möjliggörare. Och det blir jag väldigt glad över att höra också, att ni har verkligen verkligen samsyn på det här. Och det är ju också en förutsättning för att man ska lyckas nå den här önskade kulturen. Det är att man har samsyn hos er, men också hos era ledare och så vidare. Så det gör mig väldigt glad av att höra.
Vad tänker du om man ska titta på Snord framåt i tiden? För kultur är ju ingenting som egentligen är konstant, eller liksom, den förändras ju i och med bolagets förändring och så vidare. Om du ska spå framtiden, vad tror du att ni behöver tänka på för att vara fortsatt attraktiva arbetsgivare?
Intressant fråga. Det finns ju många delar i det där. Vi är ju som sagt, vi är ett företag i en väldigt, väldigt stor förändring och i en bransch som förändras väldigt snabbt. Så någonting som vi behöver göra naturligtvis, säger jag, det är att se till att vi sätter våra kunder och konsumenter i centrum. För till slutändan så är det så att om inte våra kunder och konsumenter tycker att PostNord är attraktiva som bolag, så blir det också svårt någonstans att locka medarbetare, eftersom vår framgång bygger på att vi är framgångsrika i vår affär. Och någonting som vi har sett här nu faktiskt i de sista veckorna, vi gör en sån här årlig fokusmätning där vi mäter våra medarbetares, jag ska inte säga lycka, men våra medarbetares känsla och värdering av hur saker och ting fungerar på bolaget, huruvida man är stolt över sitt bolag eller inte, huruvida man skulle rekommendera det till vänner och bekanta att söka jobb och så vidare. Har gått upp extremt mycket det sista året. Vi har fått en fantastiskt fin utveckling under det här året, och det beror givetvis på att vi har gjort en massa saker rätt. Det har man inte sagt att vi har gjort allt rätt, men det hänger också väldigt mycket på, det går väldigt mycket hand i hand på huruvida vi lyckas som företag, om vi tjänar pengar, om vi är framgångsrika eller inte. Min personliga slutsats av det där är att det är inte mycket svårare än att alla vill vara med i ett vinnande team. Och just nu så är PostNord ett vinnande team, och fortsätter vi vara det, så kommer vi därigenom att vara mer attraktiva än om vi inte skulle vara det. Samtidigt så är det så att vi behöver fortsätta utvecklas. Vi är ju ett stort bolag, och det tar tid att svänga runt ett bolag som vårt, och vi måste bara fortsätta att utvecklas efter vad kunderna önskar, men också till viss del av hur arbetsmarknaden ser ut och vad som är attraktivt och modernt som bolag.
Nu börjar vår tid ta slut, och jag är lite nyfiken på, har du några sista ord som du skulle vilja säga till era medarbetare som är med er på den här förändringsresan?
Personligen så vill jag bara säga tack för det välkomna att jag har fått in i det här bolaget. Jag har varit här nu i 8 månader och kan konstatera att det är ett fantastiskt bolag med fantastiska medarbetare. Väldigt glad för att vara ombord på den här resan. Som du sa tidigare, så vi är ju långt ifrån igenom den här transformationen vi har påbörjat. Jag skulle snarare säga att vi är någonstans mellan början och mitten. Vi kommer behöva fortsätta förändra det här bolaget i grunden under de kommande åren. Kanske för alltid. Man kan alltid fråga sig om en förändringsresa tar slut. Men vi har börjat bra, och vi kommer fortsätta att köra på den här resan. Jag är igen väldigt, väldigt tacksam att jag får vara med på den här resan, och ser fram emot de kommande åren tillsammans med
er. Stort tack för att du ville komma hit också. Och det jag tar med mig från det här samtalet, det är just den här att våga göra fel. Alltså det man lär sig av sina misstag. Att också vikten av att delegera ut, att lägga besluten, ge mandat till de som är ute i organisationen. Jag upplever att ni är så samspelta, som sagt, i koncernledningen, vilket också är viktigt, en viktig förutsättning för att ni ska lyckas med den här transformationen. Så att många, många kloka erfarenheter som du har delat med dig av. Så stort tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Tack.